Radioplay.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Välkomna.
Här pratar vi om krim.
Här pratar vi om... vi pratar om krim, det är precis det vi gör.
Ja.
Vi är två goda vänner som heter Anna och Karin.
Japp.
Och vi gillar er.
Vi gillar er om ni gillar oss. Jajamän. Vi är väldigt, väldigt... basic och yeah. svaga på så sätt.
Your basic bitches.
Your basic bitches. Vänta.
Ja.
Vad håller vi på med? Just det. Jo, vi kan säga innan. Jag tror när vi släpper det här, sista chansen att skicka in personliga historier om de ska ha chansen att vara med i sommaravsnitten.
Mm.
Skicka in, ni vet om vad vi gillar. Mysterier, läskigheter. Ja.
Inga fake-historier.
Inga fucking fake-historier.
Nope.
Så gör det om ni vill. Så läser vi upp några stycken i juli avsnitten.
Precis. För jag ska ju föda barn.
Ja.
Om
tre veckor.
Tre veckor.
Oh my god! Det kändes så mycket kortare än fyra veckor. Ja. Som du sa alldeles nyss.
Förra veckan. Så vi håller ju på och bunkrar upp.
Exakt.
Och vi... och vi släpper specialavsnitt som vi har gjort våra två tidigare somrar.
Yep.
Där vi släpper varannan vecka. Och det också, specialavsnitten är att det blir ett fall och läsarberättelse.
Ja, exakt. Så det är liksom,
so it's your time to shine.
It's your time. Vet ni vad? Nu har vi gjort det här jobbet så länge. Nu är det dags för det.
jag tycker verkligen det. Jag är trött.
Anna är trött. Hon håller på att odla liv i sin mage. Låt henne vara. Och jag åker snålskjuts.
Karin, du är mitt moraliska stöd. Och ja. Det är inte lätt.
Det är inte
om
så
det är
svårt.
Någon som har det riktigt tungt här så är det du,
så är det du i första hand.
Du och Oskar, ni har det inte lätt. Jag har redan bestämt vad jag ska göra för fall i vår sommarspecial.
Nej.
För jag började skissa på det fallet.
Är det ett big one?
Det är ett big one. Mm. För jag började nämligen göra det till en vanlig... Och sen så bara, fan,
det går inte.
Jag orkar inte. Nej. Jag behöver mer tid. För jag började skriva det så här på fredagkvällen när vi skulle podda på söndag.
Ja.
Och bara, okay, nej, jag kommer
det går inte.
Så att,
jag måste också välja något. Okej, jag har en idé.
Jag har en heavy hitter.
Gud vad spännande.
Eller något precis. Ja. Jag har en stor skit.
En stor jävel.
En stor skit.
Ja, men bra. Men bra. Ja. Jag ser verkligen fram emot att börja planera det för det också. För de brukar ändå vara roliga. Alltid kul att göra något lite annorlunda.
Ja, och det är roligt. Men det är också komplicerat.
Jag vet.
För det finns så, du vet när det finns så mycket. Du gjorde ju Syntoja Brown förra avsnittet.
Yep.
Och
det är ju sånt.
När det finns så mycket. Så vill man så mycket och så blir det så svårt.
Och man blir också typ lite stressad när man redan going in i så man bara, yeah. Ja, det här kommer jag inte kunna göra det.
Nej, exakt. Jag blir stressad när jag tänker tillbaka på...
Höll du på att välta ur soffan?
Nej, jag gjorde något avsnitt som jag kände att det inte alls blev bra. Så tänker jag alltid när jag ska göra en sån.
Jo, men alltså man drar sig själv hat och prestation.
Varje vecka.
Det är ju sen gammalt.
Men nog om det.
Just det, Podstore, om man vill köpa merch av oss.
Har ni inte gjort det,
så gör det.
Så skaffa er
tygpåse.
Sommarens accessoar.
Vad är sommarens accessoar?
Det är Mord mot mords tote.
Bag. Tygpåse.
Ja.
Ja. Jag har alltså... Väldigt bra. Otroligt bra på stranden. Säkert.
Alltså du får ner typ en lagom sizead handduk.
Ja, inte för stor, det ska vi väl
göra. ett par torra underkläder.
Ja. Och vänta, och det här är också ett väldigt bra tips för vad ni ska packa med till stranden.
Exakt.
Av annan
ett ombyte.
Ja.
Alltså badombyte.
Ja.
Man vill helst inte sitta för länge i blöta underkläder.
Nej.
Eller blöta badkläder. En bok. En pocket.
En pocket.
Och en tvåpersons termos.
Just det.
För kaffe.
Kanske lite vatten med, eller?
Den får du bära i handen.
Den tar man här. Men vänta.
Eller
skaffa en kompis. Den kompisen skaffar också en väska.
Ja.
Och där har den vattnet. Du har ju
kaffet.
Då tar den personen vattnet.
Ja. Kanske att det är varsin 50 centiliters flaska så här i coronatider.
Ja, ja, bra, mycket bra.
Så det får du plats med. Och till fikat, här är det inga plastmuggar som är på stranden, utan det är mord mot mords kaffekopp. Det vill jag gärna se.
Det vill jag verkligen. Det vill jag också verkligen se.
Ja. Ja.
På kvällen, då blir det kyligt. Då blir det mord mot mords hoodie.
Jajamän, för att på väg till stranden, vi behöver inte ens fråga vad du har på dig till dina shorts eller kjol. Du har mord mot mords t-shirt.
Gud, så absurt att vi tycker att folk ska köpa hela kollektionen.
Varför inte? Jag har hela kollektionen, jag är skitnöjd. Kom igen, in på podstar.se.
Kom igen, var lite skön.
Faktiskt. Ja. Nej, men,
ja, men verkligen. Bra.
Bra, då har vi har det.
Fråga, har du sett eller hört något?
Vet du?
I livet.
Ingenting. Skoja. Men det har jag. Jag började faktiskt titta på, jag blev lite så här intrigued av en serie som någon skrev om i gruppen. Där de skrev så här: är det inte lite Gary Ridgway-varning i The Reckoning? Då tänkte jag, The Reckoning? Det låter läskigt.
Det låter ju fruktansvärt läskigt. Mm. Det låter som en skräckfilm, tycker jag.
Nej, jag tror det finns typ skräckfilmer som är så. Det här är en serie som verkar typ ganska spännande, men också väldigt väldigt då blev det bulle nummer 3 här.
Bra, Oskar. Kör på. De var fan goa. Ja.
Han har slitit så hårt, han får det.
Och även om han inte hade gjort det, så hade du inte kontrollerat mycket hans bullintag, kan du vara tydlig med.
Det hade jag verkligen inte. He wouldn't allow it. Nej, han får äta många bullar han vill, alltid. Så länge det finns många kvar till mig också. Det är det viktigaste.
The Reckoning.
Det handlar om, det är så här utspelsen i typ en liten stad i Kalifornien. Tror i Kalifornien. Någonstans i USA. Och det är en polis som har varit en mördare på spåren. Som heter Russian River Killer. Som skär bort så här, offrens tatueringar. Typ, som tar med sig som en liten... Och så verkar det som att den personen har blivit aktiv igen. Och sen så liksom är det så här. Ja. Det verkar ganska spännande. Det är han som är Shifter i True Blood. Som är
jag har inte sett True Blood. Jag är ju
det är så sjukt.
Ja, men jag är ju jätterädd för vampyrer. Vampyrer är min största skräck.
Jo, men här är ju... Alltså, vampyrerna är ju typ alltså, snälla.
Det spelar ingen roll.
De dricker ju syntetiskt... Oh, fuck. Det kanske jag ska titta om nu när jag är ledig här en månad innan barnet kommer. Kan man hoppa över de säsongerna som inte är bra?
Jättebra. Då kanske du kan berätta vilka de är en annan gång.
En annan gång, ja. När jag kommer ihåg.
Jag är för vampyren är mitt... Du vet, det var liksom när jag var liten. Mm. Jag har ju också kvar exakt samma psyke som jag hade när jag var liten.
Man trodde ju att de svagt. Fanns.
Ja, men också. Det var min största skräck. Alltså, du vet, det var mina värsta mardrömmar. Mm. Och oftast mardrömmar handlade om vampyrer.
Men jag kan typ förstå lite vad du menar faktiskt, att det var riktigt läskigt när man var liten. Men i True Blood, du vet, alltså, där är de sexiga. De är snygga.
Men jag tycker att det är äckligt. Jag tycker att man ofta håller på att göra vampyrer lite knulliga. Ja, det tycker jag
det
är
faktiskt deras grej.
Jag tycker det är äckligt. Deras grej.
Men har man levt i 2000 år,
då är man ju inte sexig, då är man ju trött.
Jag har ju aldrig varit kär i Alexander Skarsgård.
Nej.
Förutom True Blood. Mm. För då är han är Eric Northman. He's one of the first Kurt Vikings.
Och, alltså mina ögon var på väg att rulla in i mitt huvud.
He's one of the first Vikings ever. Nej, men okej, okay, han det, ja, men jag vet inte vad han heter,
så men jag tycker att du ska se om den.
Ja,
och var glad för det.
Och då är han som är Shifter med i
just det, den här och det var där vi började. Ja. Just det, bra.
det har jag tittat på.
Ja,
du då?
Jag vet vad jag kollar på just nu?
Nej.
Jag som absolut inte har någonting med det här att göra. Perfekt, bra ämne, Karin. Vi kollar på Lucas Moodyssons HBO-serie, Gösta.
Ah, inte sett.
Som är en av de mest frustrerande serierna jag någonsin har sett.
Okej. Okay.
Alltså han är, huvudkaraktären är en person som är en psykolog och som är så jävla snäll och god på alla sätt och vis och blir så jävla Fuck alltså vet man blir, om inte den serien slutar, men vi har typ några avsnitt kvar. Den behöver typ sluta med att han dödar alla för att jag ska känna typ att det är, alltså att jag behöver,
är det sant?
Jag behöver bli förlöst.
Gud vad spännande.
För det, men det som den gör med,
men rekommenderar du den?
Ja, gud ja, den är otrolig och den är alltså otroligt bra, men fruktansvärt att kolla på. Men det som var roligt var att vi började kolla på den för att Carl sa till Marcus, Carl som är Marcus poddar med och är en av hans bästa vänner, sa till Marcus att han bara, han är, huvudkaraktären är lite som du. Du vill säga jävla pushover. Så man känner typ så här, eftersom jag också är lite
pushover.
Pushover, exakt. Så man känner typ som att man bara, nu ska jag stå upp för mig själv.
Det är bra, Karin. Du vet att jag backar dig och står upp för dig.
Ja, det gör du faktiskt. Det har du faktiskt. Det har du faktiskt sagt. Men det är så jävla, men man blir galen, men den är alltså otroligt otroligt bra. Men jag tror att folk inte klarar av att kolla på den för att
nej,
det är
man blir stressad. Ja,
fan.
Fruktansvärt. Vi har också tittat på Hjälp, vi har köpt en bondgård.
Vad är det?
Med Britta Zackari och Kalle Wahlgren. Ah. Har då alltså köpt en bondgård där de ska typ renovera själva.
Är det så?
De ska renovera själva. Och det är perfekt sånt mysigt, gå och lägga sig innan man ska sova.
Så härligt.
De är ju liksom lite...
De är checka.
De är checka. Ja. Men det är ändå mysigt. Och igår så födde Britta Zackari barn. Alltså inte, hon fick barnet i. Och då så kände jag att jag inte
längtade på, mycket. Vänta, på programmet som du såg igår.
Ja,
okay.
Ja precis.
Ja, inte så.
Ja, precis. Och då kände jag när vi tittade på det att jag längtade mycket efter mitt barn.
Ja.
Vårt barn.
Jag längtade också efter barn. Ditt och mitt barn.
Ja, okay. Ja, nej, så det var väl det om det.
Men nu, ja, nu kör vi.
Nu kör vi.
Japp. Och då är det du som börjar.
Då är det jag som börjar.
Men gud,
vad spännande.
Spännande.
Då kör jag, helt enkelt. För det här är en story då.
Mm.
Där det är liksom, det är lite av en trestegsraket. För det händer liksom, det är flera stories som handlar om samma familj.
Okej.
Okay. Så jag börjar. Hänger du med?
Spännande. Mm. Jag hänger med.
Den här familjen, nej, den här storyn handlar om familjen Steiner.
Okej.
Okay. Mm. De bodde i Merced, Kalifornien. Föräldrarna heter Kay och Delbert Steiner och de föder 5 barn. 2 pojkar och 3 flickor. Och jag börjar liksom första delen av den här tvåstegsraketen får man kanske kalla det.
Okej, okay, du tog bort ett steg.
Ja. Men det är för att man säger väl trestegsraket.
Ja, det säger ingen. Ja. Men du har mer än tvåstegsraket.
Jag
har
mer än tvåstegsraket.
Okay.
Ja. Så det är mer en det är mer en trapppall kanske.
Gud, det blev mindre maxat då. Jag tror att det kommer att bli jättebra och spännande.
Jag hoppas det.
Ja.
Så att steg 1 av 2 handlar om barn nummer 3 i den här syskonskaran.
Okej.
Okay. Steven Steiner.
Ja.
Mm. När Steven var 7 år gammal, de har växt upp så här, det är typ en väldigt vanlig familj. De är liksom så här, de har 5 barn, 2 föräldrar, de är så här, kristna. Du vet, det är så här amerikansk medelklassfamilj. Pappan är ganska sträng. Mamman är ganska sträng, men de har det bra liksom så. Syskonen verkar ganska nära varandra. Steven är då 7 år gammal. Han är nära med sin 4 år äldre storebror Carrie. Och sen så har de då 3 systrar som jag inte vet någonting om.
Mm.
De kommer inte handla om, kan jag då avslöja.
Han är 7.
Han är 7 år gammal. Det är 1972.
Ja. Yeah.
Han är på väg hem från skolan. Det är den 4 december. Så är det en bil som stannar. Och, han möter en man på gatan. Som har typ så här pamfletter. Som är typ så här om hans kyrka.
Mm.
Och är typ så här, vi håller på med den här välgörenheten i min kyrka. Tror dina föräldrar ska vara intresserade av att skänka pengar till den här kyrkan? Och då är det typ att han bara,
svårt att avgöra.
Men det kan jag väl tänka mig, vi bor bara här nere i det här kvarteret. Typ, jag kan gå ner och fråga dem. Och då är typ bara så här, nej men vi har bil här borta precis. Jag kan köra dig hem till dina föräldrar. Så han bara, okej. Okay. Så att den här mannen då, som heter, det är en man som heter Erwin Murphy, tar med sig Steven tillbaka till en en vit Buick pickup truck. I den bilen sitter en annan man som heter, han presenterar sig som Reverend Parnell. Reverend Parnell är egentligen en man som heter Kenneth Parnell, som inte är Reverend. Reverend. De har ingenting med kyrkan att göra. Ingen av de här två. Kenneth Parnell är 41 år gammal. Han har redan som ung börjat åka in och ut ur fängelse för så här olika petty crimes typ. Han har också varit in och ut på olika mental institutions. Vet liksom
inte för,
vet inte varför.
Nej.
Och redan 1952, alltså 20 år tidigare, så har han gripits och dömts för att han har begått övergrepp på en ung pojke som han har lockat till sig genom att vara utklädd till polis.
Nej.
Han dömdes då till 4 år i fängelse för det övergreppet. Ett straff som han först rymde ifrån, men så lyckades de hämta hem honom till fängelset och så satt han av den tiden. Liksom.
En grej. Tror du att de hade tryckt upp pamfletter eller tror du att de hade stulit dem?
Stulit.
Okej. Okay. Du har roligt tänker de här. Du vet att de var tvungna att gå en sån InDesign-kurs först. Och gå till ett vanligt, ett lokalt tryckeri.
Jag tror inte att de är så, jag tror inte att de är så liksom acquired.
Nej, okay.
Kenneth hävdade själv då när han begick det övergreppet 1952 att han begick det övergreppet för att hans fru at that time var gravid.
Ja, ah, just det. Just det.
Så att han behövde få utlopp för sin sexualitet på något annat sätt.
Oh,
så jävla vidrigt. På 60-talet så åkte han fast för väpnat rån och satt några år i fängelse för det. Och under tiden han satt av det straffet så lämnade hans andra fru honom. Så att han har ändå varit gift 2 gånger. Och har ett barn.
Ja.
Så det var lite bakgrund då om
han Reverend som, Parnell.
Precis. Han som sitter i bilen. Erwin Murphy är, som då lockade Steven till bilen, är hans kollega. För att Kenneth jobbar i Yosemite-parken, eller liksom National.
Oh, wow.
Och där, jag vet inte exakt vad han jobbar med, men det här är hans kollega och han verkar vara eller han är liksom helt under Kenneths makt typ. Mm. Så Kenneth har liksom typ lyckats övertala honom att så här, jag behöver typ en ung pojke och jag vill att du hjälper mig. Och han har på något sätt lyckats liksom få honom att så här, gå med på det. Så de får då syn på Steven som är på väg ensam hem. Och Erwin lockar honom in i bilen. När de väl sitter i bilen då så är det typ att han bara, mitt hus är bara ner där. Typ så här, kör mig dit så ska jag liksom fråga mamma och pappa om de kan tänka sig att sponsra er kyrka typ.
Fan vad störd man har varit om ens unge kom hem med 2 stycken från kyrkan bara, som man skulle ge pengar.
Nej. Nej, men jag är typ var ett sånt barn som hade typ kunnat gå fram till någon och vara så här. Jag tror att min mamma, alltså vet att man så här vill typ ha kontakt med människor.
Jag tror att min mamma gärna vill ge dig pengar.
Eller att man vill ha så här uppmärksamhet. Typ så var jag när jag var liten.
Så, men så är det ju inte längre.
Jag köper den i alla fall inte längre. eller? Ja, så de sitter då i bilen. Och så när de är så här, han bara, men hitåt ska vi ju inte. Alltså du vet, så han bara, nej men vi kör typ hitåt. Så jag har läst lite olika, men jag har valt det här spåret. För jag tycker det är effektfullt. De stannar vid en telefonkiosk.
Mm.
Och så kliver Kenneth ur bilen. Fanns det, så jag ska ringa till din mamma och pappa bara. Så går han fram till telefonkiosken och kommer tillbaka och säger så här, ja men jag har pratat med dina föräldrar och de typ känner sig färdiga med dig liksom. Du kan hänga med oss typ så här. Så sjukt. Men så de kör i alla fall hem. Han bara, men det är lugnt, hemma hos mig finns det massa typ så här, massa leksaker. Du kommer typ få det bra hos mig så här. Så de kör hem till Kenneths trailer typ. Så när de väl är hemma så är det typ att de bara så här, ja men nu får du bo här typ, och Du heter inte Steven längre, utan nu heter du Dennis Gregory Parnell. Och jag är din pappa.
Hela.
Ja, det är så stört. Så han liksom, Steven, numera Dennis, bor då med Kenneth. Och först bor de i någon trailer i Yosemite-parken. Men de flyttar runt jättemycket. Dels för att Kenneth har typ massa olika jobb, men också för att så här, de vill väl typ inte liksom så här settle down för mycket, eftersom Steven är ju kidnappad. Det som är konstigt är att Kenneth låter liksom Steven gå i skolan. Och han låter honom leva så här väldigt fritt, som om han är hans barn. Tyvärr så begår han då också övergrepp på honom på nätterna. Så att Steven så här, får gå i skolan och är som vilket vanligt barn som helst på dagarna, och sen så blir han då utsatt för så här hemska övergrepp på nätterna. Kenneth typ också så här dricker tillsammans med Steven. Alltså du vet att de sitter så här typ och krökar och röker ihop när han är så 9 år gammal. Så jävla stört. Det som är lite så speciellt är att
det var också lite speciellt.
Ja. Det som är fascinerande kanske ska säga är att Steven är typ så här, han är helt så här cool typ med allting. Alltså vet, han är som vilket vanligt barn som helst. Han är så här superframåt. Det märks inte att han blir typ utsatt för så här hemska övergrepp hemma, att han har blivit kidnappad från sin familj, så bo med sin kidnappare och du vet så där.
Det måste vara totalt liksom, han är Stockholmssyndrom
eller något. Exakt.
Det är och helt avtrubbad
typ. Ja. Och det som Kenneth typ gör hela tiden också är att han säger så här, för någon gång så frågar Steven typ så här, är det okej om jag skriver brev hem till mina föräldrar? Och då är det typ att han bara, det är tyvärr så att din pappa har dött och din mamma har flyttat från typ liksom från Kalifornien, och jag vet inte, dina syskon har typ blivit utplacerade i så olika fosterhem, så att ja, så du hade jättegärna fått skriva brev, men jag vet typ inte var du ska skicka dem, så att du vet, så att han så här, han kör hela det där racet med honom, så att han verkligen så här
panik
trycker ner, alltså vet så här, så att han är liksom så här, men det här är väl det bästa jag har typ. För att, typ, när han blev kidnappad så var han 7 år gammal, 1972. Han vet inte hur han ringer i telefon, han vet inte var han bor, han vet ingenting. Så att, även om han börjar bli äldre och är så här rent praktiskt
bara någonting kan lite gå, konstigt.
Liksom, när han går till skolan så kan han rymma, så vet han har ingen familj kvar, han vet inte var han bor, han vet inte var de bor nu, alltså du vet så här. Ja. Men ju äldre Steven blir så märker då Steven och Kenneth att så här, Steven börjar bli för stor för Kenneth. Han börjar liksom typ tappa attraktionen. Oh! Vad ska säga. Det är så jävla vidrigt.
Äckel!
Det är så jävla vidrigt. Så när Steven är 13 år gammal så bestämmer han typ så här, så bestämmer sig Kenneth att så här, Steven ska fortfarande bo här, men jag ska skaffa mig ett annat barn nu liksom. Så att han bestämmer sig då så här, jag ska kidnappa en annan pojke på samma sätt som jag kidnappade Steven. Och till sin hjälp den här gången så tar han typ en klasskompis, eller du vet, en bekant till Steven som heter Sean Poorman. Och jag vet inte hur han och de två ger sig tillsammans ut på jakt, för Steven vägrar hjälpa honom i alla fall. Det är typ att först Kenneth typ säger, kan du hjälpa mig och hitta någon som typ kan vara din ersättare? Och då typ att han bara, nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Och då får Kenneth med sig den här Sean då. Och jag vet inte exakt hur, om det typ är så här att han erbjuder honom typ sprit och droger typ, eller pengar. Jag tror inte Kenneth har pengar, men du vet så här.
Yep.
Han får i alla fall med sig den här ungdomen som typ också är 13-14 år ut på jakt, och de åker till en stad som heter Ukiah, som är en liten håla typ i Kalifornien, och där får de syn på en pojke som är 5 år gammal som heter Timothy White, och Sean typ approachar honom kanske typ på samma sätt som du vet de gjorde med Steven, men, och de får med honom in i bilen och kör hem till Kenneth. Och de typ så färgar Timothys hår, alltså du vet så här, de försöker så få honom att inte se ut så som han gör. Och han, Timothy då, 5 år gammal, är såklart helt förtvivlad. Han bara gråter, vill hem till sin mamma och pappa. pappa, du vet, så här, jätteledsen. Och Steven får så här rå ångest av att se att någon blir utsatt för samma sak som han själv blev. Så att efter 2 veckor så bestämmer sig han för att säga, men jag kan inte tillåta det här att fortgå. Jag kan inte tillåta en annan pojke att liksom så här,
gå igenom
samma sak. Så en dag när Kenneth är på jobbet så är Timothy typ så här, och under de här 2 veckorna som Timothy är där så är det typ att han bara, jag ska hjälpa dig, typ, var inte orolig, jag kommer att hjälpa dig. Så en dag när Kenneth är på jobbet så tar Steven med sig Timothy till polisstationen i den staden där de bor och säger att så här, den här pojken har blivit kidnappad av typ min pappa. Och när han väl är där så berättar han också
om sig själv.
Om sig själv. Och då så säger han han säger en sak som blir så här en jättekänd line, för då säger han så här: I know my first name is Steven. Alltså så här, jag heter inte Dennis utan jag vet att mitt första namn är Steven. Och det blir då det kommer bli så här jättekänt att han säger det, och det kommer också bli titeln för både en bok och en film.
Ah, fy fan vad sjukt.
Ja. Så att det är liksom början på slutet då för det. För som jag sa så hade Kenneth då ringt till Stevens föräldrar när han kidnappade honom och sa att han inte ville att de inte ville ha med honom att göra. Men det var ju såklart inte sant, för att hemma då hos Steven så har familjen blivit utom sig av oro. De ringer till direkt till polisen när han inte kommer hem. Polisen letar överallt och hittar inga spår. Efter.
Bara spårlöst liksom.
Han är helt borta. Och alla, såklart, som jag tänker när det här händer, familjer. Så familjen tar liksom, alla blir helt drabbade av det här. Och någon som tar väldigt hårt åt sig är hans storebror Carrie. De två har varit väldigt nära. Och Carrie har alltid hållit lite så extra koll på sin lillebrorsa. Typ de har delat rum och du vet så här. Och
Han var 4 år äldre. Mm. Så han är 11 när det händer.
Ja. Och han blev också, du vet, så här, alla tittade på honom och så här, tyckte lite synd om honom. Så här, han blev, du vet, så här, killen vars lillebrorsa hade blivit kidnappad. Och du vet så här.
Ja.
Så att han gick typ så här mer och mer in i sig själv. Alltså vet att folk tyckte synd om honom och han vet mådde verkligen verkligen inte bra. Han hade så här ångest och tvångstankar som verkar då ha triggats av att han försvann. Och typ att jag gissar att föräldrarna verkligen la all sin tid på att hitta Steven och typ då kanske så här glömde bort sina andra barn lite. Vilket jag också tänker är jättevanligt, för att man liksom blir
förståeligt helt också.
Det finns en jättebra film, du vet, när han känner doften av jag ska tänka lite. Det är en pojke som blir kidnappad.
Huh?
Som kom med liksom av en snäll familj. Ja, men eller av någon som är sjuk uppenbarligen, som typ inte kan få barn och så blir lösningen. Men som får komma hem till sin mamma och han vill inte vara där. När han är typ så 11-12 och han bara, men ni är inte min familj, de där är min familj. Men så känner han igen doften av typ något, en typ kista som hans mamma har haft hemma. Okej, jag ska tänka lite. Eller om jag inte kommer på. Det här skulle jag faktiskt vilja veta.
Yeah.
Så om någon kommer vet vilken jag menar. Så.
Kan de bara berätta för Anna vilken film det är hon menar?
Ja.
Tack! En person.
Exakt.
Kul att vi tvingar våra lyssnare att utse en representant.
Ni får lösa det, ni får prata ihop.
Kan ni starta en typ en chattråd eller någonting och sen så bara
ja, så han har då så här sjukt mycket tvångstankar och du vet så här, han får typ något tics av något slag, eller någonstans läste det var en sjukdom, men jag läste att det var tics någon annanstans, att han typ så här drar loss, du vet, massa hår så här. Så han har så alltid keps på sig, för han har så stora kala fläckar typ så här. Men då så 1980 så kommer han ju hem, Steven. Det är så här uppdagas att, vet, så här, han har varit kidnappad i 7 år. Och så kommer han till slut hem.
7 jävla år. Mm. Det är så stört.
Det är så stört. Så han blir, du vet, typ en kändis.
Yep.
Han har överlevt en kidnappning och dessutom så har han räddat så här, en annan liten pojke att genomgå samma sak. Och han typ men, ja, så han kommer hem och det blir världens uppståndelse, världens här lyckligaste historia. Men det blir skitsvårt för alla, för att det blir svårt för hela familjen att typ anpassa sig tillbaka till det. Det blir jättesvårt för Steven att anpassa sig själv, liksom, till det här nya livet.
Plus det är typ att 80-tal, ingen går i terapi.
Ingen går i terapi. Han tycker typ att det är skitjobbigt att det prata om att han har blivit sexuellt utnyttjad. Samtidigt så han liksom skäms när typ polisen frågar det framför hans föräldrar, för att han vill typ inte att de ska veta det. Dessutom så typ du, i skolan så blir han typ retad för att han har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Oh, typ som att han är så här homosexuell för att han har blivit utsatt för, alltså du vet, vidriga saker som typ alla barn säger till honom.
Alltså fucking barn alltså.
Och typ han typ fortsätter så här att röka och dricka och föräldrarna vet typ inte riktigt vad de ska göra. Du vet, det blir helt konstigt för honom att så här komma tillbaka till att vara så här ett barn. Och föräldrarna typ låter honom vara typ, alltså du vet så här, det är jättespeciellt. Och han tycker då som sagt det är skitjobbigt att prata om de här sexuella övergreppen. I rättegången mot Kenneth, för han grips ju liksom så här, så handlar det jättemycket om kidnappningen av Timothy framförallt.
Okej.
Okay. Och typ de, och han och där typ vill inte han prata heller om de här övergreppen som han blev utsatt för och så här. Så det är liksom så här jobbigt, du vet, såklart.
Fattar förstår du hur liksom problematiskt samhället är när ett offer skäms över
att ha blivit att vara ett
det är
offer.
Så här, det är typ som pinsamt liksom.
Jag vet. Det är så jävla sorgligt. Men Kenneth grips, eller han har grips ju såklart. Och så är det rättegång och sådär. Och den är ju också jättejobbig för Steven. Och det som är så sjukt är att han döms till 7 års fängelse.
Lika länge som han...
Lika länge som,
han hade...
som Steven sitter kidnappad. Och han sitter bara av 5 av dem för han kommer ut för good behavior.
Typ. Perfekt.
Och vad exakt den här Kenneth gör när han kommer ut, det vet jag inte. Men han grips igen 2003. Då är Kenneth 71 år gammal. Och då grips han för att han har försökt att få sin hemhjälp att köpa ett barn till honom. En 4-årig pojke. Och enligt Kenneth själv så var det för att han ville ha en familj. Men det tror jag ju såklart inte på. Honom. Alltså så jävla obehagligt. Och efter det då, 2003, så döms han till 25 år till livstid. Baserat på den här 3-strike-regeln. För han har ju typ inte gjort någonting. Men ja. Ja. Han dog sen, 2008.
Ja, bra. Mm.
1985 så gifte sig Steven med den 17 år gamla Jody Edmondson. Och då var han typ 20. Eller något sånt där. Han var också väldigt ung. De gifte sig i alla fall. Och de får 2 barn. Och han jobbade med ungdomar och typ så här lärde dem om så här personal safety. Och typ jobbade med grupper om så här med barn som har blivit bortförda. Så att han liksom försökte, vet, så hjälpa andra som blivit utsatta för det han själv hade blivit. Och också att försöka förhindra det. Tyvärr så var han med i en motorcykelolycka 1989 och omkom.
Oj!
Mm.
Men gud,
typ 27,
dum, ja.
Ja. Hur gammal han nu var? 65.
Oj, vad sorgligt. Ja.
Han var väldigt ung i alla fall. Jättesorgligt. Det var steg 1.
Just det.
I min tvåsitspall.
Tvåsitspall.
Okej. Kort efter att Steven hade omkommit så blev också barnens farbror eller morbror som Carrie var väldigt nära och bodde tillsammans med skjuten i deras gemensamma hem. Det sägs också att den här morbrorn slash farbrorn hade utnyttjat Carrie sexuellt när han var liten.
Perfekt.
De här båda dödsfallen tog såklart jättehårt på Carrie. Han verkar liksom ha varit ganska så här shaky. Och han hade typ så här flera breakdowns efter att båda de här personerna hade dött. Han ska ha sagt till en kompis i samband med det här då, att han ville sätta sig i en lastbil, köra genom butiken där han jobbade, döda sin chef och alla han arbetade med och sen tända eld på hela stället. Och då var det typ en kompis som bara, du behöver typ verkligen hjälp. Ja. Kan du typ se till att skaffa det? Det gjorde han inte.
Nej.
Han försöker begå självmord flera gånger och han verkar ha det liksom så här allmänt tufft. 1997 grips han för innehav av marijuana och metamfetamin. Och tyvärr så blir då det här inte hans. Det verkar vara hans första, men det blir inte hans sista möte med lagens långa arm. Ja.
Jag älskar när du pratar om lagens långa arm. Det gör mig alltid glad.
Jag tänker på, det finns någon film där det är någon... det är Vänner. Okej, jag vet inte om jag ska dra en Vänner-referens, men det är ganska kul ändå.
Vad är det?
Det är när Danny DeVito är strippa.
Just det! Long arm of the law.
Det är kul.
Klassiskt avsnitt.
1997, alltså samma år som han greps då för innehav av droger, så fick han ett jobb som hantverkare på ett motell i Yosemite National Park.
Ja.
Han typ älskade att vara ute i naturen och det hade de så här gjort mycket. Liksom. Och även när de var små så var de ute och typ campade och sånt där.
Mm.
Han typ chillade omkring där, han älskade att hänga i naturreservatet, han ville typ bara få vara i fred. Han gillade att typ så sola naken. Han ville röka gräs. Alltså du vet, han ville bara mind his own business där. Men det var tyvärr inte allt han gjorde i parken.
Oh, nej, vad gjorde han i parken?
Mm. En kväll i februari 1999 så checkade en mamma och hennes dotter och dotterns kompis in på Cedar Lodge. Det var Carol och Julie Sund och Julies kompis, eller typ en utbytesstudent tror jag att hon var, Silvina Pelasso. De checkar in på motellet. De ska typ bo en natt tror jag. Och det är väldigt lite folk på motellet. Det verkar liksom vara kanske off-season, jag vet inte. Och på kvällen när de alla tre är på deras rum så knackar det på dörren. Och utanför står Carrie. Och Carrie säger att det visade sig att det är en vattenläcka på rummet. Så att han behöver bara komma in och rätta till det. Efter den kvällen så är de här tre kvinnorna borta. Det sätts igång en jättestor så här, sökinsats i parken. Och de förhör alla som jobbar på Cedar Lodge, du vet, så här, de jobbar jättemycket. Men
det är tvärstopp.
Det är tvärstopp. Man vet inte vad som har hänt. Det ser ut som att de typ har dragit. Liksom,
packat, men det är inte ihop. Massa grejer kvar i rummet. Nej, så.
De har så packat ihop och du vet.
Huh.
Bilen är borta och du vet så. Men det dröjer typ en månad efter att de har försvunnit tills att man hittar Carols bil typ 13 mil bort från motellet. Bilen är då utbränd och i bakluckan så hittar man två kroppar. Och man kan då säkerställa att det är Carol på så här, tandkort typ. Och man, först tänker man att det är Julie, men när hennes tandkort inte matchar så är det så här, okej, men det måste vara Silvana. Men Julie är då borta. Hon är inte där i bilen. Så kort efter att de har hittat bilen så får polisen ett brev som berättar var de kan hitta Julies kropp någonstans. Julie och Silvana har blivit våldtagna och de har alla tre blivit ihjälslagna.
What the fuck?
Polisen griper några män efter det här, som alltså de är helt säkra på har begått det här brottet. Och det här är liksom ändå 99. Men de griper de här männen då. De är helt säkra på det. Så att de är typ så här, det är allting lugnt, typ så här, vi har liksom gripit de som är skyldiga, det är ingen fara på
taket. De har bestämt sig för det.
Typ så. Men i juli samma år så rapporteras den 26 år gamla Joey Armstrong försvunna av sina vänner. Hon arbetar i parken också, eller där i Yosemite, med att lära barn om naturen som finns där. Så hon har typ en stuga, tror jag, i området där hon bor. Liksom. hon älskar naturen.
Mm.
Och vet, ja. I stugan, ja precis, hon anmäls försvunnen, så att polisen bara, vi åker och tittar i hennes hem. I stugan så hittar polisen tecken på att det har varit
en struggle.
En struggle. Men inga tecken på henne. Liksom hon är inte kvar i huset. Så när de börjar söka i området så hittar de ganska snart i närheten av huset hennes kropp. Och en liten bit längre bort i ett vattendrag så hittar man hennes huvud.
Men nu är vi uppe på 4 personer.
Mm.
Oh.
Polisen börjar genomsöka området så här runt om stugan och säkra massa så spår på vad liksom typ DNA och sånt. Vittnen har också sett en bil i närheten av hennes hus i samma veva som typ så här, man såg henne sist typ. Det är Carrie Steiners bil. Och då är de så här, vi kanske ska prata med honom igen typ, för han jobbar ändå här i parken, han kanske har sett någonting. Han, de har förhört honom
liksom, i samband med första,
samband med den första. Men han, liksom, han verkar inte vara de tycker inte han är suspekt. Utan det är mer typ så här, han kanske, du vet, han jobbar i parken något. Typ. Men så, ja precis, de ska åka och prata med honom. Han är inte kvar i parken däremot, Carrie. Så att han har åkt till ett nudistläger.
Min mardröm.
Ja, så mycket min mardröm. Alltså paniken. Hatar att vara naken i grupp.
Men gud, alltså,
jag är knappt naken. Jag är knappt naken, ensam. Jag är som Tobias Fjunke.
Never knew.
Never knew.
Men du också vet att vi pratar om, vi har pratat det senaste om ganska mycket om hur mycket vi hatar folk som pratar om sex.
Ja. Och vad gör det inte bara.
Vad var det vi pratade om igår? Just det, att vi inte fattar folk
som filmar
sig själva när de ligger, för att man vill ju bara glömma efteråt.
Du och jag kanske
det är pinsamt.
Ska gå och prata med
dem. Men det är pinsamt.
Det är pinsamt, jag håller med. Det är väldigt skönt att vi känner så likadant.
Det roligaste var ändå när du sa så här, det var det värsta jag skulle berätta för folk att jag var gravid. För jag var tvungen att säga att det var som att du var tvungen att säga att du hade gjort det.
Exakt. Så pinsamt.
Ja, det är pinsamt. Oh, gud.
Framförallt typ på jobbet att någon bara nej.
Jag hallå, kommer jag?
Jag har gjort det där.
Done the dirty.
Vad heter det? Too
pinsam.
Bästen med 2 ryggar.
Liggande mambo.
Okej.
Okay. Gud.
Okay.
Vi var tvungna att ta en paus för allting var jättesorgligt.
Okej.
Never nude. Nudistläger.
Nudistläger. Yeah. Men polisen hittar då honom på det här nudistlägret och ganska direkt efter att de har plockat in honom så erkänner han mordet på Joey. Och kort därefter igen så erkänner han mordet på Carol, Julie och Silvana.
Och då kollar de ju inte ens på honom för det.
Nej. Oh, men jag tror typ att, nej precis, det gör de inte.
Nej.
Så när han sitter häktad så säger han att han vill gärna prata med några Hollywood-producenter. För att han vill att de ska göra en film om honom på samma sätt som att de har gjort en film om Steven. Du vet, han är lite så här,
han mår ju inte bra.
Inte så bra. Han tar också med sig polisen tillbaka till parken där han så pekar ut massa, du vet, hur han har gått tillväga. Han så pekar på bevis att han är den som har mördat de här kvinnorna. Alltså han verkligen, han försöker inte mörka alls liksom. Han berättar också att han i flera månader har liksom tittat på olika tv-program, att han har läst olika tidningar, olika böcker om hur han ska undvika att åka fast efter ett mord. Så att han verkar liksom, han har liksom planerat det här. Men att det blev de här kvinnorna verkar bara varit en slump. Typ så.
Men det är ju helt stört att hans första var trippelmord.
Första som man vet om. Men, ja, men jag tänker, han borde kanske ha erkänt.
Han, om man ändå erkände allting så, ja.
Exakt.
Oh, det är jätteläskigt.
Väldigt obehagligt. Däremot i rättegången så försöker han så här hävda sig själv, alltså oskyldig, och peka på alltså att han inte var vid sina sinnens fulla bruk.
Ja.
Det går ju inte.
Nej.
Så att till slut så erkänner han sig skyldig till alla 4 mord. Och 2002 så döms han till döden. Och idag så sitter han fortfarande på death row och väntar på sitt dödsstraff.
Jävlar.
Mm.
Fan, jag tror att det där är vanligt att liksom tragedier påverkar så långt, alltså kan påverka i flera generationer. Alltså, så ofta när man läser om typ ett fall så är det liksom den tårtbiten i tiden. Ja. Men just allt liksom det här långtgående. Alltså,
det är så läskigt. Och typ hur de pratar, det är flera som har skrivit just om hur såhär, Steven blev typ som en hjälte och han blev, du vet, såhär. Ja, väldigt läskigt.
Fy fan vad hemskt.
Mm. Och jag har såklart varit på Wikipedia en del.
Ja.
Om de alla tre. Kenneth, Steven och Carrie.
Mm.
Jag har lyssnat på Generation Y. Ett avsnitt som har brödernas namn. Jag har läst en artikel på Daily Mail. Som har världens längsta...
Kan du läsa den? De är alltid så jävla.
FBI agent pens book revealing how Josemite Park serial killer finally confessed to his crime after bonding with the detective on a 90-minute car journey as they spoke about the murderer's brother being kidnapped by a pedophile. Det är alltså rubriken. Skriven av någon som jag länkar.
Strax. Men jag fattar inte varför de har så där långa. Måste de få in allt?
Jag hittar inte vem som har skrivit den.
Vi lägger i gruppen.
Bra. Och ABC News, Steven and Carrie Stainer, The Tale of Two Brothers, Horror and Heroism.
Oh, jävlar!
Oh.
Det där var hemskt. Det där var fruktansvärt hemskt.
Det är så jävla vidrigt. Det är så sorgligt på så många olika nivåer.
Ja, det är verkligen det. Men det var också väldigt intressant och jag uppskattar att du berättade för det.
Tack snälla. Tack för att du lyssnade.
Tack ska
tack,
du ha.
Tack, tack.
Jag vet inte om det alltid har varit så eller om det är en följd av den här corona hittat på grejen. Man kan i alla fall söka i Kungliga bibliotekets arkiv för dagstidningar. Aha. Bara liksom så helt gratis och tillgängligt.
Det tror jag man kan.
Ja, man kan det i alla fall. Jag har gjort det.
Ja.
Jag vet inte om det brukar vara så.
Man kan ju i alla fall gå till biblioteket.
Ja, men exakt, jag vet om att man kan dra dit. Bland annat så har jag igår visat en bild på, för Marcus, hur det såg ut när jag var utklädd i Doris på Lilla Jönssonligans premiär som 8-åring.
Gulligt, det skulle jag se också.
Ja, det kan du få se. Ja, så att jag har ju liksom gjort det.
Ja,
om det här fallet i alla fall. Och för det, jag tycker alltid att det är något spännande när man får läsa en tidning från tiden.
Ja.
Sådär. Så det här är då första gången det här mordoffret omnämns.
Okay.
Och hon omnämns i Söderhamns tidning. Och den 22 november 1922 så publicerar de den här notisen. Det är en TT-notis.
Mm.
Ett mystiskt dödsfall.
Ooh.
En 24-årig dam skär sig till döds vid ett fall till golvet. En 24-årig fröken Vilma Ringström anträffades på tisdagskvällen död i sin bostad vid Maria Gränd, blödande ur ett stort sår i halsen. Hennes fästman, som befann sig i rummet och tillkallat polis, uppger att hon har fallit omkull och därvid skurit sig i halsen med en kniv.
Nej.
Polisen har igångsatt undersökning. Spännande, va?
Väldigt. Väldigt tidsenligt.
Ja, exakt. Du, det blir mer sånt.
Mm.
Okej, om jag räknat rätt så föddes Vilma Ringström i januari 1899.
Mm.
Så att hon är liksom en ung under en tid när det händer väldigt mycket. Alltså när det händer väldigt mycket i liksom kvinnorollen, ja. Typ. Hon är ju ung liksom precis när det är så här, när man typ kan rösta första gången, ja. Och liksom typ får lite mer frihet, typ.
Spännande tid.
Ja, men verkligen. Så att jag vet tyvärr ingenting typ alls om hennes uppväxt.
Nej.
Det har varit jättesvårt att hitta. Jag vet att hon antingen är född i eller åtminstone flyttat till Stockholm som ganska ung liksom. Jag har inte läst någonting om hennes mamma, men jag har däremot läst om en moster som hon är väldigt nära som återkommer, och jag vet också om att hon har en pappa som jag tror heter Robert. Och det är liksom det jag vet om hennes familj.
Mm.
1918 så träffar Vilma Ernst Johansson. Två år senare, den 19 december 1920, förlovar de sig. Och jag vet att det är just den dagen eftersom jag också hittade deras förlovningsannons.
Gulligt. Var det bild?
Nej.
Nej.
Det var väldigt, den var väldigt det var diskret.
Mm.
och den är i DN. Vilma jobbar som kontorist hos en grosshandlare Henriksson i Gamla stan.
Ja.
Och hon har typ jobbat där i flera år. Och Ernst är typograf på Svenska Dagbladet. Och de flyttar ihop i Ernst villa i Älvsjö.
Mm-hmm.
Och där bor också Ernst hund Björn.
Vad gulligt. Jag vill säga en sak bara. Det känns som att Älvsjö låg jättelångt bort då. För då fanns det väl ingen pendeltåg?
Nej, jag vet inte vart Älvsjö ligger. Men jag vet inte vart Älvsjö ligger.
Älvsjömässan.
Ja, jo, men jag har inte varit där.
Okay.
Jag är inte på mässa så ofta.
Nej, det är jag.
Okej, okay. Ja. Man kan tycka att det här låter gulligt. Mysigt, sådär. Men de har ett klassiskt stormigt förhållande. Det här är jag som gör sådana
air quotes.
Kaninöron.
I'm sorry. Gud, hur många vännerreferenser kommer det här avsnittet ha.
Ja. Och på vilket sätt det är, det beror förstås på vem man frågar. Och Ernst får det liksom att framstå som att Vilma typ var helt, alltså helt irrationell och tokig. Hon typ slänger porslin, hon kastar någon cykel, hon typ sparkar mot Björn, okay, säger han.
Inte min hund.
Nej, så speciellt. Och han, och typ att han inte verkar, han förstår, det bara kommer out of the blue. Han hade ingen, alltså
nej, han har inte gjort alls någonting.
Nej, nej, exakt. Och grejen att hon kanske också blev, var en person som blev arg på ett väldigt liksom ohälsosamt och utagerande sätt. Det vet vi inte, eftersom hon dör. Och han kommer ha liksom det huvudsakliga narrativet. Men han, som sagt, han beskriver som att han aldrig gör någonting.
Nej,
typ. Det är klart. Att han bara helt plötsligt bara brusar hon upp.
Ja, men för hon är lider av hysteri.
Exakt, exakt. Mm. Det säger dock hennes moster uttryckligen sen i rättegången. Att hon inte gör.
Nej, bra, nej. Bra, bra, bra.
Nej, men exakt så. Att det liksom är så här att han bara, du vet, hon kunde ju bara brusa upp. Man bara, du hade säkert gjort någon skit. Ja.
Så so let me tell you.
Verkligen.
Det är alltid någon som har gjort någon skit när man brusar upp.
Ja, exakt. Det finns också andra som är utomstående som inte är han, som också beskriver henne som, alltså som att hon hade liksom eldigt humör. Okay. Typ. Men Vilma har i alla fall en jobbarkompis som heter Jenny hos grosshandlare Henriksson. De har jobbat tillsammans i 6 år. Typ liksom vid, runt 1920-1922. Typ. Och så hon har ju fått höra ett och annat om Ernst och Vilmas relation. Tror du hon är lite trött på att höra om
Jajamän.
Det? Antagligen. Och Vilma berättar då för henne att Ernst är väldigt svartsjuk. Och att hon säger typ att så här, ja, men vi bråkar väldigt mycket och han är väldigt svartsjuk typ. Mm. Och Jenny beskriver det som så här, att liksom Vilma hade verkligen ett humör, men hon brusade aldrig upp utan anledning.
Nej. Bra.
Bra.
För det kan man ju ta.
Ja, gud ja.
Alltså den beskrivningen menar jag.
Japp.
Jag relaterar till den.
Ja.
Jag har ett jävla humör, men när jag brusar upp, då är det av en anledning.
Men är den anledningen alltid rimlig?
Jajamän. Det kan du skriva,
det kan
du upp.
Skriva upp.
Menar du att du inte tycker det?
Jo, alltid.
Karin?
Oh, nej. Hon är hysterisk igen.
Okej.
Okej. Okej. Till slut har Vilma fått nog och gör slut med Ernst. Och hon ska typ en morgon ha kastat ringen på honom.
Ja.
Och han är så, han bara, det var en total chock för mig. Mm. Alltså jag förstod inte överhuvudtaget varför hon gjorde det. Och alltså han är liksom helt, det var helt out of the blue.
Mm.
Men Vilmas moster säger senare att Ernst har varit våldsam mot Vilma samma dag. Och jag vet inte om det rör sig om misshandel eller om det rör sig om våldtäkt.
Nej.
Men det är så jävla stört att typ så här, Vilma har ändå berättat det här för sin moster. Han bara, jag hade ingen aning. Det enda jag hade gjort var ju att våldta henne lite på morgonen.
Men alltså...
Alltså jävla... Men det, och det är ju det här när som sagt, när en person får styra. Då är man så glad typ att det kommer en sån moster. Eller typ
verkligen.
Så, som bara, nej, vänta. En annan bra grej är att Vilma skrev väldigt mycket dagbok.
Bra.
Och i oktober 1922 så flyttar hon då in i sin egen lägenhet i stan på Mariagränd 4 på Söder.
Mm.
Så i Malmö, Stockholm. Och hon skriver den 4 oktober i sin dagbok så här. Jag har brutit min förlovning och tänker börja om på nytt. Får se hur det går. Kanske kan jag dra en vinst eller må hända ännu en nit från livets tombola. Jag känner ingen direkt saknad och jag tycker det är underligt. Här har jag i 3 år gått och drömt om ett eget litet hem och samliv med en man som vid närmare eftertanke inte alls fanns för mig. Och sedan när slutet kommer som om ingenting varit. Hon är typ fascinerad över att hon verkligen inte är typ ledsen. Och så säger hon också så här, det här tycker jag är väldigt mysigt, för att apropå det vi sa, som jag sa precis i början, att det händer så mycket med kvinnorollen. Typ. Hon tjänar typ så 350 kronor i månaden, bor i sin egen lägenhet. Liksom. Då skriver hon så här. Det är i alla fall härligt att få vara för sig själv, göra vad som faller en in. Jag är fullkomligt nöjd med min situation i skrivande stund.
Fy fan vad härligt.
Alltså det gjorde mig, när jag läste det, det gjorde
man blev
verkligen
upplyft
någonting.
Man kan säga, jag kommer ihåg typ den känslan, yep, när man bodde själv. Typ, alltså
jag kommer ihåg första gången jag bodde själv, så hyrde jag en liten etta i Lunden i Göteborg i andra hand. Och jag flyttade in, du vet, så på vårkanten. Jag hade precis också fått ett nytt restaurangjobb.
Ja, mysigt.
Och du vet, jag liksom svävade.
Man var så vuxen och fri.
Ja, och det var liksom helt så här... Ja, det var liksom kolsyra i benen.
Gud, vad härligt.
Det är otroligt.
Fy fan, mysigt.
Så lyssnade jag alltid på Joel Almes första skiva. Så den kan fortfarande göra mig typ lite så pirrig.
Gud, vad härligt.
Väldigt mysigt. Ja. Problemet är...
Hon får inte fortsätta vara det.
För Ernst håller fucking på, kan man säga. Han försöker liksom övertala henne att de ska bli ihop igen. Och han får till och med sig Vilmas moster på typ lite övertalningsförsök. Hon bara, men du kanske ändå ska gå tillbaka till honom typ. Han hotar förstås med att ta sitt eget liv om inte hon gör det. Vilket är, varför är det typ så många go-to? Alltså det är fan det.
Det är så jävla ont för att man vet att ingen människa skulle vilja ha det på sitt samvete.
Nej, exakt. Det är, så
alltså, det är ju inte den personens fel. Utan,
absolut inte. Men det är verkligen enormt delaktigt. Alltså. Nu ska jag säga. Han säger också vid något tillfälle typ att, så här, att han också, att han bara, jag kommer avsluta mitt liv och ditt liv. Typ. Och han har vid något tillfälle med sig en pistol till hennes jobb. Och Vilma säger också till Jenny typ några veckor innan den här kvällen som vi började med att läsa om. Då läser hon om ett annat fall där typ en kvinna har blivit mördad av sin partner. Mm. Och hon bara så här, om någonting händer mig så vet du vad det är som hänt typ. Hon skriver också i sin dagbok att Ernst har kommit och berättat att han har skjutit Björn. Jag vet inte om det är sant. Men du vet, som någon slags också något så jävla sjukt sätt att typ såra henne. Hon skriver så här om det. Ernst har varit här. Han har dödat Björn. Björn. Åh, det är så jag kan bli tokig. Aldrig mer i mitt liv. Det må bli långt eller kort. Kan jag glömma honom? Han var min goda, min älskade lilla vän. I många sorgsna ögonblick. Alltså det är verkligen typ att det känns som att så här, de har haft sådana jävla bråk och hon har sökt sig till Björn.
Och hundar känner ju alltid
jag vet in.
Oh, Molly.
Men vi vet inte om han faktiskt hade skadat Björn. Vi hoppas att han inte hade det. Och hon berättade också för sin pappa att Ernst kommit hem till henne flera gånger och varit hotfull. Och vid ett tillfälle har hon också börjat ta på sig förlovningsringen igen.
Okay.
För att hon är rädd. Liksom.
Fy.
Men du vet, det finns andra som under den här perioden säger att Ernst liksom är helt normal. Han verkar inte ta hårt på det här breakupet eller någonting. Men vi vet ju också om att det finns gott om exempel där det utåt sett är liksom, man spelar typ cool, men gentemot i, liksom, i sin relation eller sin ex-relation eller whatever, så är man helt fucking jävla vidare. Yeah. Liksom. Okej, okay, så tisdagen den 22 november går Vilma hem från jobbet. I Gamla stan och går då till Maria Gränd och stannar i en grönsaksaffär på vägen. Hon går hem, hon äter middag och vid 8 på kvällen så pratar hon med sin moster i telefon och sen sätter hon sig ner och skriver typ någonting. Och vid 9:30 så knackar Ernst på hem hos Vilma. Vad som händer sen är lite oklart. Eftersom Ernst har liksom, han berättar ganska många olika historier, han ändrar sin historia eftersom. Men det vi vet är att strax innan 10:00 så ringer telefonen hemma hos Vilmas moster igen. Mm. Men det är ingen i luren.
Nej.
Och mostern tror att Vilma har försökt ringa henne men har kollapsat liksom, vid telefonen. Typ. Sen är det då, alltså, som sagt, strax efter 10:00 typ så, larmar då Ernst, polisen, som kommer till lägenheten. Och där ser polisen Vilma ligga på mage i en stor blodpöl. Och de försöker, polisen försöker stoppa blödningen med typ en halsduk, tror jag. Hon blöder alltså från halsen. Medan de väntar då på att liksom ambulansen ska komma dit. På sjukhuset så konstaterar man att det finns ingenting att göra. Utan Vilma har förblött. Liksom. Och hon har ett 3-5 centimeter brett sår i halsen. Som är liksom ett sticksår, verkar vara orsakat av en kniv.
Vad fan?
Och Ernst har då liksom följt med till sjukhuset och personalen där tycker typ att han är, alltså han är konstigt liksom likgiltig, tycker de. Han är liksom så här, han är liksom, mer lite så stissig på ett annat sätt, som att han typ vankar fram och tillbaka liksom. Och en polis reagerar också på att så här, att han frågar om han vill åka med Vilmas, när Vilma är död, så frågar han om han vill åka med hennes kropp i ambulansen till pårhuset, och han bara nej, det tycker jag känns obehagligt typ. Och då är det typ att polisen svarar så här jättegulligt typ, som är så här men den man har kär kan man följa överallt typ. Att han tycker att det är jätte, han reagerar på att han inte vill det liksom. Och redan direkt säger han då att Vilma har råkat sticka sig själv med kniven.
Ja, det låter ju troligt faktiskt.
Ja, verkligen. Så att han säger då att han har kommit hem till henne för att hämta ett passfoto. Uh-huh. Eftersom nu har ju de gjort slut, så då får ju inte hon ha kvar det.
Okay.
Vilket också bara det är enormt lame, störigt. Verkligen. Låt henne bränna upp det på gården, ska vi säga. så att han ändå sen sagt vad som hände sen flera gånger. Han säger typ i något tillfälle att hon liksom grät och var ganska så mycket väldigt känslosam när han kom. En annan gång säger han att hon är helt obrydd, att hon bara typ sitter kvar och skriver sitt brev tills hon plötsligt ställer sig upp, går och hämtar en kniv, sätter den mot halsen, halkar och råkar sticka sig själv.
Alltså, det var den sämsta story.
Jag vet, den är verkligen brutalt dålig. Vid något annat tillfälle så säger han att hon, alltså att han inte ser när hon sticker sig i halsen, för att hon gör det ute i tamburen där han inte är, eller om du vet, det är någon sån grej. Men sen säger han vid ett annat tillfälle att hon har stått på en stol och liksom hoppat ner, alltså du vet, det finns,
alltså vad fan.
Ja, och sen så säger han också då att så här, att hon har gjort så här, du vet, att hon har hotat med,
kom
att
inte närmare
sitt, nej men typ så här, jag kommer ta mitt liv. Exakt. Om inte du tar tillbaka mig.
Aha, okay.
Och gjort att hon har gjort så här stickrörelser mot sin hals, för det låter ju superrimligt, med en kniv, och att hon då har liksom stuckit sig själv då. Och som sagt, att han menar liksom att hon gör det här för att hon vill så himla gärna ha tillbaka honom.
Såklart.
Han tar helt enkelt det han har gjort mot henne. Och är så här, nej, du känner ju den här jävla galna kvinnan.
Alltså, fy fan,
hon hotar ju alltid att ta sitt liv och typ döda min hund. Man bara, absolut. Man kan konstatera att Vilma har haft sex relativt kort in på sin död. Och när polisen förhör liksom de som har jobbat den kvällen på sjukhuset, så finns det en sjuksköterska som vittnar om att hon, när de har dragit upp Vilmas tröja för att de ska väl lyssna på hjärtat eller vad de ska göra, så har hennes trosor varit sönderrivna. Och det liksom inte, verkar inte vara, men det jag vet ingenting mer om det liksom. Men hon säger i alla fall det i förhör, att hon har sett det liksom. Ernst Johansson häktas då 2 dagar senare, misstänkt för att ha dödat Vilma Ringström. Och alltså mindre än en månad senare så börjar rättegången. Det går så jävla jävla fort upp. Och i den då så vittnar en rättsläkare om att Vilmas sår kommit snett uppifrån. Och säger typ rakt ut att han bara, det är typ omöjligt. Liksom. Och han menar väl att, eller åklagaren menar att Ernst ska då ha huggit Vilma med kniven, men att han inte har planerat mordet, och han har liksom ångrat sig efteråt, det är därför han har kallat på polisen och sådär. Så åklagaren yrkar på att han ska dömas för misshandel med berått mord. Med berått mord. Som berått mord. Mord måste det vara. Jag vet inte. Men gud.
Jag vet inte ens vad jag ska säga.
Nej, inte jag heller. Misshandel med berått mord, men utan att avsikta döda.
Berott? Jag vet inte ens vad det är för ord.
Fan, skitsamma, nu går vi vidare.
Jag vet inte ens vad det är för ord. Det var det där med IQ.
Men du kände mycket med mig och ville stötta mig efter ett enormt högt EQ.
Exakt så.
Okej. Okay. Ernst försvar bygger bland annat på att ingen har hört något alls. Och mm. det ser inte ut som att det varit en fight i lägenheten. Och de menar att om han hade huggit henne i halsen så borde hon ha skrikit. Och i Aftonbladet den 16 december står det bland annat så här. Det här är ju hans försvarsadvokat som säger, tror jag. Ett våldförande förutsätter ett aktivt motstånd. I varje fall en reaktion som tar sig uttryck i ett utrop. Ett utrop av fasa eller smärta. Något sådant har dock icke förnummits av de närboende. Som dock kunnat iaktta till och med ett stönande. Och möblerna i rummet befunner sig efter tilldragelsen i orubbat skick. Så att de är liksom så här, det finns ingenting som tyder på att
nej.
Det har varit en fight eller typ att hon har skrikit. Och de säger också rakt ut vid ett tillfälle att typ så här, framförallt en kvinna skriker när hon blir knivhuggen.
Jag skulle skrika jättemycket om jag blir knivhuggen.
Ja, fast
om det går fort kanske inte.
Men det som jag tänker, hon måste ju ha blött ut långsamt. Mm.
Usch,
det är så jävla hemskt tycker jag. Att han har varit där, att han inte liksom, för han har tydligen inte gjort någonting för att stoppa blödningen liksom. Han säger att det är för att han typ inte fattar hur illa det var. Okej. Han säger, de säger vi något till för att hon har typ suttit på huk vid skafferiet och typ så här råkat hugga sig. Alltså du vet, det är liksom jättemärkligt typ. Han säger också att anledningen till att han har blod på sin jacka är för att han har hjälpt ambulanspersonalen att bära hennes kropp. Ambulanspersonalen bara, det gjorde han inte alls. Mm. Och rättsläkaren menar typ att det sättet som han har blod på sin jacka är för att det kommer från, kommer från såret. Liksom. Mm. Men som sagt, han målar ändå upp det här narrativet liksom att så här, Vilma är typ en hysterika. Hon var rasande, det var slut, hotade ta livet av sig. Så här. Och därför är ju typ vittnen som så här, Jenny och även när mostern blir typ superviktiga.
Mm.
De visar liksom en helt annan bild. Och även dagboken visar ju en annan bild. Liksom. Men grejen
man kanske
är att,
ska börja skriva dagbok.
Jag vet, jag känner också det. Men grejen är att alltså, när de konfronterar honom med det här, bara, hon har skrivit så här i sin dagbok. Han bara, ja, hon ljuger i sin dagbok. Man bara, vänta, vem är det mest likely ljuger här? Är det du som sitter åklagare för mord? Eller hon som har ljugit sin dagbok? Okej. Okay. Den 22 december, alltså bara en månad efter på dagen, så kommer domen. Mm. Okej, jag kan inte ens förstå vad det står här. Jag har alltså domen här. Men den är på väldigt märklig svenska.
Man kan tänka sig det som jurist svenska på 20-talet.
Exakt. Men det de kommer fram till är att man inte har kunnat bevisa att hon har dött av en brottslig liksom en brottslig akt. Att det inte var en olyckshändelse.
Nej.
Så han rakt av frias. Och det överklagas inte. Och 3 år senare så flyttar han till USA.
Du skojar.
Och lever liksom sin hel liv. Blir medborgare i USA.
Fy fan vad provocerande.
Han lyckades med försvaret. Hon föll på kniven typ. Alltså det är så stört.
Det är så jävla stört.
Det är verkligen enormt konstigt. Vilma ligger i alla fall begravd på Skogskyrkogården och i Aftonbladet den 3 december 1922 så står det så här om hennes begravning.
Mm.
Jordfästningen förrättades av pastor Erik Bergman i Hedvig Eleonora. En mängd människor mötte på kyrkogården och en rik och vacker blomster i gärd följde fröken Ringström i graven.
Mm. Väldigt fin kyrka hon hade begravning i.
Ja men jag tycker det är, jag vet inte, det känns himla starkt.
Vad sorgligt. Ja, fan, jävla asshole.
Jag vet, och just det här känslan av att hon bara var så glad att på själv och var så här, japp, nu fucking kör vi typ. Och sen bara, nej det gör vi inte.
Hon var helt fri liksom att starta sitt liv på riktigt.
Ja.
Och så bara stoppa han henne. Jävla as.
Jag har i alla fall läst en artikel som är publicerad i Aftonbladet och Mord och Mysterier, vilket kanske är deras liksom true crime-magasin. Jag vet inte. Den är i alla fall skriven av Gunilla Granqvist. Den är jättebra. Den har rubriken Fallet Vilma, ett morddrama 1922 i Aftonbladet.
Mm-hmm.
Och sen så har jag då läst Dagens Nyheter, Södermalms Tidning och Aftonbladets nyhetsartiklar från den tiden.
Back in the days. Tack snälla. Det var väldigt...
Det är väldigt, väldigt sorgligt.
Det är väldigt frustrerande.
Ja, men det är så jävla sjukt att han lyckades komma undan med det försvaret.
Men alltså, förlåt, men det var ju männens tid. Det är det fortfarande.
Det, är det.
Det var det verkligen då. Även om man kände vingarna, vingslagen av kvinnor.
Nej, men alltså verkligen, det där är ändå 100 år sedan. Ja. Och så frustrerad som man är dagligen för att man lever ett patriarkat nu.
Mm. Fan, inte lätt att vara kvinna alltså.
Nej, spaning.
jag vet inte om någon har sagt det för. Men jag sticker ut hakan lite.
Du kanske borde...
Jag sticker ut hakan lite. Ja, men det är inte helt lätt att vara kvinna.
Det
alltså.
Är inte alltid helt lätt.
Nej.
Men det är ju för att man är så hysterisk att det med.
Alltså grejen är man bara
och
kunde...
Och så PMS.
Om man bara kunde chilla ner lite.
Ta ner ett hack.
Ja.
Okej.
Det var såklart ett skämt.
Det var ett skämt. Mormor podcast på Facebook. Önska fall.
Maila dina stories till mormor@gmail.com.
Yeah.
Tack för att du fyllde i den sången så himla bra.
Jag har dig.
Och tack för den här veckan.
Okej, puss, puss, hej!